Alltså, det kan ju bli lite självupptaget, höll jag på att säga detta. Men jag tänker fortsätta och berätta lite grann om hela vår församlingshistoria de sista 15 åren. Och det får vara den utmaningen jag ger till er. Och jag vill ha sagt till mig själv när jag kom hit att jag vill inte komma hit och ni ska gå härifrån och säga: åh, vad duktiga de är i Göteborg. Skulle önska att ni går härifrån och säger: tänk att det går trots allt, med alla de brister som vi har som enskilda, som församlingar, att göra skillnad. Och jag också inser att här finns det säkert jättemånga exempel som skulle kunna vara inspirerande för oss också. Så det är ett givande och tagande. Men nu har ni kallat hit mig, så nu får ni stå ert kast att det blir lite grann utifrån min horisont. Och så har jag fått det här: be till Gud för mig. Det är fyra knappar och jag brukar helst, ska det vara en knapp på om jag ska klara av det. Från svensk medelklasskyrka till en kyrka för alla folk. Det är våran story faktiskt, lite grann i de sista, särskilt kanske de 20-30 åren. Jag vill inte säga att det började så, för att ingen av våra väckelserörelser börjar ju som en slags en medelklasskyrka, utan de har ju ofta börjat utifrån ett samhälle i nöd, ett samhälle med utmaningar. Det har börjat ofta med de absolut mest sårbara, och därifrån har Guds rike vuxit fram. Vi formulerar vår vision så att vi vill vara en kristen oas för Göteborg och världen. Det är en lagom anspråkslös historia. Och det stora och viktigaste ordet i hela den där lilla visionsformuleringen, det har tre bokstäver. Och det är inte ordet och, utan det är ordet, och inte ordet oas heller, utan det är ordet för. Vi är en oas för Göteborg. Att församlingen är till för någonting annat än sig själv, det är viktigt. Och då, be mig nu inte ta med alla teologiska aspekter. Jag vet att församlingen är till för Gud och för tillbedjan och för honom, och att vi är till för varandra i det troendes gemenskap, allt det där. Men det Gud la på våra hjärtan är kanske i takt med att samhället krackelerar runt omkring oss och välfärdssystemen brakar ihop, så säger Gud på nytt igen: så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Så sänder han oss också ut i världen. Smyna har en stolt historia. Men också upplevde vi en viss stagnation, måste man säga, under ganska många år. Vi har nästan 100 år på nacken. Vi är inte någon jättegammal frikyrka, men 1922, och hade en enorm tillväxt kan man säga, fram till framför allt i början, fram till 40-50, och så tog det ny fart på 70-80-tal och sen stagnerade det igen, och vi stod stilla ganska mycket, kanske ända under 90-talet och 00-talet. Tufft kan man säga, att församlingen backade medlemsmässigt en del. Vi höll väl ställningarna något sånär i gudstjänstliv och allt. Det var mycket som var helt fantastiskt, men ändå så kunde vi absolut inte vara nöjda. I början på 00-talet så hade vi en sån process om vad vi ville vara som församling, och då föddes den där formuleringen: vi vill vara en kristen oas för den här stan. Och vi ville att vi skulle kännetecknas av öppenhet, med tydlighet, delaktighet, hängivenhet, medmänsklighet, trovärdighet och lyhördhet. Och ni vet med alla såna här grejer att de kan betyda, det kan vara jättefint på papper, men det händer absolut ingenting mer än att det står på ett papper någonstans. Jag tror att allting av sånt här visionsarbete eller vad, när det börjar få några konkreta resultat i att man tar några beslut, det är då det händer. När det får liksom ta form. Den där visionen ledde, vad jag minns i början, egentligen till två praktiska beslut som vi tog. Som skulle visa sig faktiskt vara väldigt, väldigt viktiga framöver. Och det ena var att vi beslöt oss för ett väldigt byggnadstekniskt jobbigt. Att vi hade ett jättefint café, två trappor upp dit ingen människa hittade. Mer än de som var på gudstjänst. Vi sa, vi flyttade ner det i gatuplan och tryckte in det. Och det var ett jättebökigt byggprojekt som aldrig höll på att ta slut. Men till slut så stod det där ett café i gatumiljön. Och så gjorde vi en sak till. Första sommaren minns jag, som jag hade tagit över som föreståndare, så fick jag någon galen idé. Så att vi jobbar, alla åker på semester utom två, tre stycken i personalen som sitter på expeditionen och svettas några timmar om dagen för att vi ska kunna hålla en gudstjänst på söndagen. Vi kan väl lika gärna flytta ner på det där kyrktorget där det där kaféet står och öppna kyrkan och låta den, det är mitt i en stor sommarstad. Och med visst motstånd från de få i personalen som plötsligt skulle vara tvungen att vara ner på kyrktorget. Plötsligt fick vi dit församlingsledare och diakoner och andra som också ville hjälpa till. Och så höll vi kyrkan öppen en hel sommar och kaféet igång. Och det har vi gjort nu i 15 år tror jag. Och det ska jag kunna berätta mycket om vad det gjorde med församlingen. Att vi mötte stan. Sommartid när alla åkte på semester, när vi trodde att det var hopplöst att bedriva verksamhet, då började Gud verka i människors liv och vi mötte massa nya människor. Men det fick inga större konsekvenser. Vi stod fortfarande och stampade lite grann med medlemsmässigt och deltagandemässigt och så. Och sen började vi se att det började hända saker och ting i vårt samhälle med alla dessa invandrare, alla dessa ökande strömmen av människor, oroligheter i Mellanöstern, krigen och så vidare. I januari 2011 så kom en av dem som kom i en tidigare invandringsvåg ifrån Balkan. Han var makedonier, heter Slave Popovski. Och han talar ganska svår svenska, men man förstår om man vill lyssna på honom noga. Och han kom till som Volvoarbetare och någon gång efter ett antal år så lämnar han och sin fru sitt liv i Guds händer och kommer till tro i vår på den tiden jugoslaviska verksamhet. Det är många år sedan. Nu idag så är han församlingsledare och missionär. Han åker hela tiden hem till Makedonien och grundar församlingar i Makedonien. Han är snart 80 år och profet, och han har varit med och visionerat kring Gårdsten till exempel. Han har varit med och alltid när det ska hända någonting, då är han där och säger Gud har talat, säger han. Och i januari så kom han till mig och sa, Urban, måste prata konstig text, Gud har talat. Så slår han upp den där texten om första Mosebok om när Jakob och Laban ska skilja fåren åt, vilka får som Jakob skulle få som lön och vilka som skulle vara kvar. Och Jakob säger till Laban att han vill ha de spräckliga, bråkiga och strimmiga fåren. Kommer du ihåg det? Mycket märklig text, sa han. Och jag håller med, jag har aldrig förstått den. Men då sa han, Gud har talat till mig, sa han. De bråkiga, spräckliga, och så han kunde inte riktigt vara skrimliga fåren, sa han. Jag tror det är våra vänner från andra länder och nationer, du vet. De vita fåren, de ansågs nog vara lite finare. Men Gud ser inte så, sa han. Gud ska ge oss en väckelse bland de skrimliga. Och några månader senare så knackade det en grupp på, tror jag att det var 32 eller 34 vänner från, som alla var papperslösa. En del hade gått i 10 år och knackat på olika länders dörrar i Europa, men inte blivit insläppta någonstans. Och de fick inte heller återvända till sitt land. De var kurder, iranier, ja, från den delen mestadels farsitalande. Och de hade varit, tror jag, i 6 kyrkor och frågat om de kunde få komma in och på något sätt ha en bas där de skulle kunna få också väcka uppmärksamhet kring sin situation. Ett ganska svårt beslut. Och jag hade hört frågan veckan innan, nu kom de igen och de stod innan gudstjänsten och frågade, får vi komma, får vi använda, får vi vara här i kyrkan? De ville till och med bo. Så gode Gud, och det var en politisk aktion de ska dra igång, tänkte jag. Det är inte våran grej. Och jag sa det, vi är inte bra på sådana saker. Så jag började med att säga, kan vi få be för er, sa jag. Det är vi bra på här. Men så jag ville vinna tid också. Så att jag sa, det var i början av gudstjänsten. Så i slutet av gudstjänsten så ber vi för er. Och när slutet av gudstjänsten kom så sa jag bara, vi har ett antal vänner här. De hade ju aldrig varit i kyrkan. De var sekulära muslimer, eller det fick jag reda på sen, mycket aktiva på den politiska yttersta vänstern. Det var lite olika, en brokig samling människor. Den var opolitisk, själva gruppen, men det var människor olika. Och då sa jag bara, hörni, de är i en väldigt svår situation. En del har gått i 12 år utan att få ett besked. Nu ska vi be för dem. Då restes alla de 32 och tågade fram i kyrkan. Till min förskräckelse, jag tänkte, nu tar de över, nu smäller det. Men... Och snabbt som ögat sa jag, och alla förebedjare kom med, sa jag. Så då kom de efter och la händerna på och bad. Och där jag står så ser jag plötsligt hur tårarna rinner. På flera av de här människorna. Det var något som hände i det där ögonblicket av förbön. Och när jag träffade dem efteråt så stod jag på våran vision där och i en oas. Och ni vet, och då det där välsignade kaféet och det där kyrktorget som vi hade öppnat där nere, så sa jag, men det är ju öppet från 10 på dagen till 9 på kvällen. Så jag sa, den är öppen för er också. Men jag vill inte ha några våldsbudskap eller något hat eller något, för det här, i det här huset är det kärleken som gäller. Och de konfererade ett tag och så kom de tillbaka och säger, vi tackar för det erbjudandet och tar emot det. Och dagen efter så flyttade de och ett helt gäng in på kyrktorget i princip med konstiga plakat och grejer. Och vi hade ju lite oro för var det här skulle ta vägen. Och nu måste jag göra en lång historia kort och säga att vi lärde känna den här gruppen människor. Vi kunde husera dem i ett par månaders tid. Sen ville de hungerstrejka och då sa vi, det klarar vi inte av att hantera, men vi kan stötta er som personer. De flyttade ner till stan då och Migrationsverket tog så småningom och öppnade alla deras ärenden, och den sommaren så fick hela gruppen faktiskt sitt uppehållstillstånd. Men av dem så var det, tror jag, 12 som hade tagit emot Jesus i sitt hjärta. Minst 12, jag tror det var ännu fler. Och det berodde ju på att vi hade ju människor runt omkring som delade sin tro, som förde ett samtal, som berättade om, och inte minst från de här länderna, som några stycken som redan hade kommit till tro. Och här ser ni gruppen i full aktion. Och jag hade som sagt var inte kollat vad som stod på alla de här affischerna, men här ser ni att det var Committee for Iranian Workers in Struggle for Freedom, rättvise. Det här är en bild. Och utav de här så har vi flera som är våra medlemmar och ledare i vår verksamhet idag. Ett härligt gäng. Och här ser ni en bild som sen kom att bli väldigt vanlig under många år. När människor från den här delen och andra delar av världen kom till tro och blev en del av vår församling. Men vi fick också ett stort tack ifrån den här gruppen. Oavsett hur de förhöll sig till våran tro, så fick vi vänner i sammanhang långt bort ifrån, ja, sammanhang som vi inte hade haft mycket med att göra. Det där är en artikel i tidningen Dagen som Daniel Gran skrev när han jobbade för oss under en period. Vaktmästaren Ulf kom rusande i blåställ i samma stund som jag satte foten i Smyna kyrkan. Det var förra våren, jag hade just anlitat som konsult. Han skulle hjälpa oss med kommunikationsfrågor och sånt där. Ulf var svettig för han reparerade dopgraven. Vattenskada förklarar han. Många dop nu för tiden. Men inte som vanligt visar sig med gamla skarvar som läckte på bassängens botten. Där skadorna hade uppstått på scenen ovanför. Orsaken var alla nydöpta som kastade sig om halsen på sin dopförrättare. Och de gjorde det alla med en kram som när de föste vattnet med armarna samtidigt. Och det är jobbigt med så mycket dop. Det blir dyrt. Vi fick i alla fall en skadad parkett på köpet. Men det kunde det vara värt. I alla fall så ledde detta till en utveckling. Vi gick från en huvudgudstjänst till många olika, till fyra olika på olika språk. Och en del, de håller på ju att det är en spänning mellan lovsång och psalmsång. Vi hade ett problem med en spänning mellan lovsång och persisk folkmusik och ja, alla möjliga orientaliska och märkliga saker som hände som man inte förstod så mycket av. Men roligt var det nästan jämt och är det. Den sommaren när vi hade fått ta emot den första gruppen så skulle vi ha sommarfest som vi brukade ha när alla familjerna åker ut till Järnholmen med sin kaffekorg och sin filt och så sitter man där och tar fram sin fina matsäck och så tänkte vi, vad gör vi nu när vi har massa nya människor som inte vet hur man gör när man åker ut på det sättet och som säkert blir sittande. Ja, var ska de? Så vi gjorde om allting och det har vi gjort sedan dess varje år. Vi dukade istället ett jättelångt bord och så fick alla ta med sig sin mat och ställa på det bordet. Och så sen har vi ett jätteknytkalas. Och varje år så är det en av våra bästa grejer. Så är det den förändringen vi gjorde av den festen. Den bara växer och växer. Och sen ett par år tillbaka har vi haft en fotbollsmatch mellan gamla Smyna Boys och nya Smyna Boys. Och ni ser ju lite grann det här. Den här brukar jag ha som bild för ett litet svårare föredrag som jag inte är med nu. Det är, jag kommer inte ihåg vad rubriken är på det, men vänta nu. Tillsammans på samma plan, men spelar vi i samma lag heter den. Den handlar ju om, som ni ser så är det, men ja, det, vi tar inte det, men det är väldigt mycket roligt jag haft med det där fotbollslaget som tyvärr vilar just nu, men som gick som en raket genom hela korpsystemet. Det vi upptäckte med att få nya människor in i kyrkan, det är en viktig princip, oavsett om det är nya människor som av hur vår eget liksom, kulturkrets eller nya människor från helt andra sammanhang så är det så lätt att man tror att det kommer människor som vi måste hjälpa och de behöver vår hjälp. Men det visar sig ganska snart att det här är människor som kommer för att bidra. som kommer för att de har, det är inte objekt för våran behov av att få hjälpa, utan det är nya människor som Gud sänder för att bygga sin kyrka, för att göra en insats i våra sammanhang. Så det krävs ett synsätt här, en människosyn som den liknande Jesus och den samariska kvinnan, som ju i samma ögonblick som hon öppnar sitt liv och innan hon ens vet om hon tror på det ens, blir ett redskap och använd för i sitt samhälle och i sitt sammanhang. Ja. Om man nu tittar på detta med församlingens uppdrag. Jag är ju född i frikyrkliga sammanhang. Vi är ganska mycket betonat Matteus 28, att gå ut och göra människor till lärjungar. Det gör vi nog i hela kristenheten. Men vi har ju varit, många av oss har ett väldigt starkt missions-DNA. Och om vi ska vakna mitt i natten och säga vad är församlingens uppdrag, så säger vi gå ut i hela världen och gå ut och gör alla människor till lärjungar. Men upptäckten är ju att samma Matteus 28 så säger Jesus, vad helst vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och så vet ni listan, jag var hungrig, jag var hemlös, jag var i fängelse, jag var sjuk och så vidare. Och så räknar hon upp alla former av utsatthet som vi människor kan leva under. Och jag tror att kyrkans uppdrag vilar med lika stor tyngd i Matteus 25 som i Matteus 28. Inte antingen eller, men både och. Och det tror jag har varit en upptäckt i hela kristenheten idag, att vi står inför ett nytt diakonal social utmaning. När det kristna evangeliet måste förkunnas både i ord och i handling. Vi märkte ju att de här människorna som vi möter just för tillfället ännu i en situation av total utsatthet. Det kommer inte in pengar varje månad på banken därför att man har inget arbete. Man kanske har ett litet stöd, men inte ens det. Många papperslösa har inget stöd. Det är inte självklart att det finns möjlighet till sjukvård, skola, utbildning, mat för dagen. Vi tror det är självklart för de flesta av oss. För en stor grupp människor så vaknar man på morgonen och vet inte hur ska man ge barnen mat innan de går och lägger sig. Och en av våra ungdomar som satt och lyssnade till en predikan, jag tror det var Thomas Hedin, utmanades och kom med en idé. Borde inte vi starta ett matförråd? Vi har absolut inte plats i vår kyrka för att driva sån verksamhet. För vi har så mycket annan verksamhet i den kyrkan. Men så det blev en trappuppgång i stort sett, eller trapphus eller något, ett kyffe där vi startade vårt matförråd för, jag vet inte nu hur många år sedan, om det är i samband med att allt det här började hända. Och så nu har vi faktiskt fått göra det smärtsamma att vi har fått flytta ut barnverksamhet till förmån för socialverksamhet. Och gjort det trängre. Det är inga roliga beslut att ta. Men det är precis sådana beslut man ibland måste hamna i när det handlar om att prioritera. Vad ska man göra? Det behöver inte betyda antingen eller. Absolut inte. Och vi hoppas att vi en dag ska kunna kompensera med ett fantastiska lokaler för barn. Men det blev istället mannaarbetet som började med att vi köpte in lite enkla varor och delade ut några tiotal kassar till behövande, till att idag, jag tror förra året var det 38 000 matkassar som delades ut till behövande ifrån vårat mannaförråd. Och manna, det var våra iranska vänner som gav det namnet. Mat ifrån himlen. Och de tror bokstavligt att maten kommer från himlen. Mer eller mindre. Men det är Gud som har gett oss detta. Och det är, visserligen har han använt ett antal företag och mat, och alltihopa. Det bara väller in mat från olika håll. Och det är också massor av människor som kommer och får hjälp. Det här är en möjlighet som många naturligtvis gör och praktiserar och har gjort. Och andra kyrkor gör i Göteborg på ett förtjänstfullt sätt. Bergsjöns församling i Svenska kyrkan är en av våra inspiratörer, kan vi säga. Och vi har ett nära utbyte med idéer och det. Och de är mycket bättre på det, helheten. De har kontakter med, de har jurister och sjukvårdsfolk och allt möjligt annat. Och vi är inte i närheten, men vi är på, lite på god väg. Ja, det är jobbigt med förändring, eller hur? Det är jobbigt. Det finns ju naturligtvis de som säger att det var mycket bättre förr när det var lugn och ro på kyrktorget i Smyna. Och det fick det en del av våra kära gamla värdar säger, kan vi inte få det som det var förr när vi kom hit och vi kunde ha det lite lugnt. De flesta säger inte så. Och jag förstår de som säger att det är jobbigt. Med massor av konstiga språk och frågor, ibland konflikter och ibland rörigt. Men vårt kyrktorg, att vi flyttade ner där, det har blivit ett nav. Och det är liksom symboliskt, det är porten till samhället på något sätt som står öppen. Det är trångt om lokaler. Jag kan ju säga att det är fortfarande plats i gudstjänsterna. Vi har inte fyllt kyrkan till sista plats ännu. Verkligen inte, det finns plats. Men för övrigt så är det jobbigt att få plats med en växande vardagskyrkeverksamhet. Och det har lett till att vi bland annat står inför beslut om en ny kyrka i Frihamnen. Och det bränner till nu om några månader. Det måste både stan och församlingen tar de sista avgörande besluten. Men om allt går enligt det inriktningsbeslut vi har tagit så inviger vi ett nytt tempel ungefär i slutet på 2021 eller kanske i början på 2022. När Smyna fyller 100 år och Göteborg fyller 400 år. Då ska vi fira. Då är ni välkomna till Göteborg. Några utmaningar. Den stora utmaningen är naturligtvis att våga ta steget. Och jag kan inte säga vilket steg. På ett sätt kan man säga att vi hade en längtan och en vision. Vi ville bli någonting för Göteborg. Men sen måste man säga att vi får ge Gud mycket skulden för att han överraskade oss. Eller han utmanade oss. Han visade oss vilka vägar vi skulle gå. Sen är det ju vårt ansvar att våga säga ja. Att våga kanske ta lite risker. Att det är den största risken, tror jag, ligger i att inte våga ta några risker. Det är väldigt skönt att skydda sig med att tacka nej. Det finns en risk med att säga för många ja också. Det ska sägas. Vi har nog balanserat på gränsen ibland i Smyna. Men vad säger man ja till om man släpper in nya människor? Ja, man säger alltid ja till kulturkrockar. För alla bär vi med oss en kultur. Förståelse av saker och ting. Hur gemenskap ska fungera. Hur sociala koder ska vara. Vi har olika traditioner och värderingar och uppfattningar. Och vi har en... Så att om man inte vill ha några kulturkrockar, då ska man tacka nej. Å andra sidan så vet vi att alla församlingar har sina kulturkrockar redan idag. Så det är väl lika bra att säga att så är det. Det är kulturkrockar mellan äldre och yngre. Men nya människor... Jag har en liten stund till på mig. Nej? Ja, okej. Okay. Kommunikation. Att förstå... Att förstå varandra, att förstå, att lära sig förstå nya människor. Jag tror där att det viktigaste där är viljan att förstå. Viljan att förstå. Att ta några steg och lära sig ett nytt språk kan vara bästa sättet för att få dem att vilja lära sig svenska. Jag säger det, jag brukar köra mina meningar på farsi på tvärsen, längden och på tvären, och så säger jag alltid, nu har jag tagit mitt steg och hoppas du tar de nödvändiga steget och lär dig också vårt språk, för det är viktigt. Det var bättre förr. Jag har skrivit en sång som heter så ironiskt. Men det är klart att man möter ju alltid i såna här förändringstider kampen mellan, så att säga, vår inneboende ovilja till obekvämhet och förändring, och att man lyfter fram, ja, i våra sammanhang till exempel, man säger gamla tiders väckelse, det här liknar inte det, och man jämför liksom med det. En gång så rann det över för mig faktiskt lite grann i ett möte. Jag hade ju presenterat stor rad nya människor som hade kommit till församlingen. Och det svårigheten är att försöka uttala namnen rätt när man ska inkludera dem som medlemmar och välkomna dem. Och nästan i samma sammanhang så var det någon som skulle be en bön, och så började de be, gode Gud, sänd oss en väckelse. Du vet. Jag tror det alltid kommer att vara så. Att den där väckelsen som vi ber om, det finns risk att vi inte märker den själva när den kommer. För vi tror nästan att den alltid är på något sätt som, antingen som det var förr eller något utopiskt som ligger där framme. Men att se att Gud gör någonting runt omkring oss nu. Och se vad han håller på med. Så att jag faktiskt, inte just så att jag utmanade den personen, men vid lämpligt tillfälle därefter så sa jag, hörni vänner, ni kan sluta nu och be om väckelsen. Vi kan börja tacka, ja, precis. Att ta ansvar för att det kommer väldigt många, det är ingen lätt sak. Och ibland så kan man med faktiskt be till Gud, du kan ta det lite lugnt. När det väl kommer, det är någon slags ketchup-effekt, så kan det bli lite mycket utav det goda. Men det är ett stort ansvar att ta emot nya människor. Därför att vi är ju inte så att vi samlar på medlemmar, utan vi ska göra lärjungar. Vi samlar inte människor på hög, utan vi ska vara med och fostra och göra lärjungar. Och frågan är ju hur mycket lärjungar vi själva är och hur mycket vana vi är att förstå att vi ska vara med och göra andra människor till lärjungar. Då behövs det någonting mer än att fylla kyrkbänkar. Då måste man komma vara närmare in på livet. Det måste till undervisning, mindre grupper, gemenskap, hemgrupper. Allt det där utmanas. Och jag säger detta i stor ödmjukhet över att det var mycket vi inte var beredda på. Och det är mycket som vi ännu inte har fått till som jag skulle önska. Och det är klart att formulera teologi och ideologi, teologi i en kontext av människor som kommer ur helt andra religiösa bakgrunder. Man kan säga att vi fick en lagom blandning utav människor som kom ifrån en praktiserande muslimer som kom till tro, och människor som kom som hade avsagt sig allt som hade med religion att göra, var mycket uttalade ateistiska bakgrund. Det som i den här processen så att säga kommer till en tro, och det krävde en hel del, och det kräver också väldigt mycket av ett ledarskap som ska formas. Men även där så kom jag ihåg vad jag sa från början. Vi talar inte om att människor är objekt som ska servas och ledas, utan vi ska fostra lärjungar till att bli också ledare. Och någon har ju sagt det, att en verklig integration i en församling, den leds av ett ledarskap som är integrerat, som består av människor från också olika bakgrunder, åldrar och kulturer. Vårt visionsarbete fick vi göra om en gång till. Vi behöll det där med kristen oas för Göteborg och världen. Men nu säger vi att vi vill bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle. Men det är ju väldigt lätt att det där bara blir ett vacker mening, som jag sa från början. Jag ska avsluta med att, och det här, för det var massa sånt. Nu måste vi göra fina PowerPoint-presentationer och grejer. Och nu är ju det här en PowerPoint-presentation, men den är ju, ni ser, vi gör någonting så vi kan ha visionen på fem fingrar i handen, som vi alltid har med oss. Och där har ni den. Pekfingret. Ni vet, om ni kommer till Göteborg så står Gustav Adolf och så pekar han neråt. Och han lär ha sagt, där ska staden ligga. Och vi säger att pekfingret pekar på Göteborg är vår kallelse. Vår stad är vårt ansvar, vårt engagemang. För er är det Motala eller varifrån ni nu kommer. Stämmer det? Ja. Jag är väl i Motala. Jag säger inte som kungen som sa. Ja, han sa. Han var väl i, han var i Borlänge och sa Bollnäs eller vad det var. Nej, jag vet vad jag är. Långfingret, det långa fingret talar om att vi vill nå långt. Vi är internationella, både vårt missionsarbete har ju faktiskt fått ny fart genom det. Det tar vi en annan gång. Men vi har också ett missionsfält idag. När jag kom till Göteborg så hade vi just börjat be för onådda folkgrupper i församlingen. Vi visste knappt vad det var. Och det var konstiga namn på konstiga folkgrupper. Och det var gemensamt med dem, det var att det gick inte att nå dem, eller det var väldigt svårt att nå dem. Så vi bad och vi bad, och vi såg små exempel på inbrytningar och bönesvar. Till vår stora förvåning får klart för oss att en del av de där folkgrupperna har flyttat in i Gårdsten. De har flyttat in i vår egen stad. Jag vet ju att det finns många uppfattningar kring invandrarfrågor och problematiken kring det. För mig är det väldigt enkelt. Varför tror ni alla människor har kommit till Sverige? Det är för att vi ska ge dem det bästa som vi har. För oss som för kyrkor och församlingar så är det vår största möjlighet att få både ge dem Matteus 25 och Matteus 28. Ringfingret. Kärlekens finger, kärlekens omsorg. Det är det sociala engagemanget. Och lilla fingret säger att vi räcker inte till. Vi kommer till korta. Så därför samarbetar vi med andra kristna i våran stad. Och just nu håller det på att växa fram något riktigt unikt i Göteborg. Inför 400-årsjubileet. Och som har med den här visionen att göra. Att räcka vår stad evangeliet tillsammans som kyrkor, både i vittnesbörd och i diakoni inför vårt 400-årsjubileum. Slutligen så har vi inte sagt något om tummen. Tummen mot himlen. tummen står för, den samarbetar ju med och ger kraft åt hela handen. Det är ju den nyckeln i den här handen. Och det är ju för oss, talar den om att vi vill vara en lärjungaskapande församling som följer Jesus som en GPS och som förändrar liv och samhälle. Så brukar jag alltid säga så där att nu tar vi den handen, så tar vi den handen, så knäpper vi dem och säger: Gud, hjälp oss. Låt oss få se detta ske i vår stad, i vår gamla land igen. Att det evangelium som du har gett oss att förvalta får vara med och förändra liv och samhälle. Tack gode Gud för att vi får lägga fram det här inför ditt ansikte. Tack för att varje kyrka och varje person har en resa, en väg, en story, en berättelse. Och den berättelsen så har du trasslat in dig själv genom din son Jesus Kristus som blev människa. Herre, låt oss få vara en tvinnad tråd tillsammans med berättelsen, med evangeliet, den röda tråden, Herre. Låt den få gå igenom på nytt igen, löpa genom hela kristenheten och genom hela samhället, Herre. Att den får vara med och binda samman det som är trasigt, hela det som är brustet, Herre, runt omkring oss. Jag ber om en förnyad vision i våra hjärtan. Ber dig för alla kyrkorna här i stan. Tack för förtroendet att vi får mötas tillsammans här idag, Herre, och exponera oss för varandra. Tack för en helig frustration. Tack för en helig längtan. Och tack för oändliga möjligheter som du ger oss, Herre. Amen, amen, amen. Ja, det finns ju tillfälle att utmana eller ställa frågor eller sluta eller smälta eller göra. Men nu lämnar jag över till dig, Linnea.
Jag tänkte så här att visst, du har ju med din gitarr. Det ser jag ju här. Och
jag hoppades någon skulle fråga.
Precis. Nej. Och vi ska ta en liten till bönestund och be för Motala, och vi ska be för speciellt för konvertiter som idag samlas många kyrkor och ber för. Så det ska vi göra. Vi ska få lyssna först på en sång som Urban ska sjunga.
På persiska. Amen Gud, amen Masih. Kan du persiska? Vad synd. Amen Gud, amen Masih. Dar name Masih, sto judone mishi. Amen Gud, amen Masih. Amen Gud, amen Masih. Dar name Masih, sto judone mishi. Det är min enda sång på farsi som jag gjort hela mitt liv. Tillsammans tillsammans i Jesu namn, ingenting kan skilja oss åt. Tillsammans i Jesu namn, tillsammans i Jesu namn, ingenting kan skilja oss åt. Den står ju här faktiskt. Nej, nu kommer en annan låt. Ja, tog du bort den där? Ja, strunt i det. Ni kan sjunga med mig ändå. Tillsammans i Jesu namn. Tillsammans. Tillsammans i Jesu namn. Ingenting kan skilja oss åt. Tillsammans i Jesu namn. Tillsammans i Jesu namn, ingenting kan ske. vilja och så. Together in Jesus' name. Together in Jesus' name. Forever united we stand. Together. Nu ska jag öva på färsen. Han vill gida namen massiv. Han vill gida namen massiv. Där namen massiv. Astrid och Daniel och tjej. Det var inte så lätt där. Han vill gida namen massiv. Han vill gida namen massiv. Där namen. Halleluja, kom vi sen. Halleluja. 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 Halleluja, amen. Vilka underbara ord. Det funkar överallt i världen. Ska vi sjunga någonting mer som vi kan? Du hade något fint kanske. Det var någon som önskade faktiskt en annan gammal bön. Bön som jag skrev för massa år sedan som ni kanske eventuellt kan. Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst, min bön. Att vittna om dig, mitt upp. Att vittna om dig, mitt upp. Att få möta dig. Att få möta dig blir min lön. Jesus, det liv jag äger. Jesus, det liv jag äger.